september 1984.
Idag skriver England och Kina på ett avtal om att Hongkong ska återgå till Kina om 13 år. T.G. Wickbom.
Det är ju en märkvärdigt långsiktig bestämmelse det där, att denna betydelsefulla avkolonisering ska ske först den 1 juli 1997, om nästan 13 år. Men det är mycket som är märkvärdigt i den här uppgörelsen, resultatet av årslånga, segslitna förhandlingar. Hongkong är, skulle jag tro, den största och viktigaste av de koloniala besittningar som alltjämt finns kvar i världen, åtminstone vad folkmängden beträffar, drygt 5 miljoner. Och alldeles klart i fråga om ekonomisk betydelse. För det där lilla östasiatiska skärgårdsområdet, som inte är så stort som Öland en gång, hör ju faktiskt till världens stora på handelns område. Hongkong har vidare en mycket speciell tillkomsthistoria. Det var praktiskt taget obebott, bara några havsvikar och kala eller snårbevuxna kullar, när engelsmännen vid mitten av 1800-talet såg sig om efter en bra hamn där i grannskapet. I två krig med det kejserliga Kina, de så kallade opiumkrigen, tilltvang sig alltså England först en bit och sen ytterligare en. Och för att trygga detta snäva fotfäste på den östasiatiska kusten träffade det strax före sekelskiftet en mer eller mindre fredlig uppgörelse som lät dem på 99 år arrendera en bredare landremsa, 10 gånger så stor som de båda första bitarna. Den arrendetiden utlöper 1997 den 1 juli. Och då återgår det här så kallade nya territoriet automatiskt till Kina. Och av praktiska skäl är de båda andra bitarnas öde ofrånkomligen knutet därtill. Även om det alltså formellt avträddes till England för evärdliga tider. Vidare, när en kolonialmakt lämnar en besittning så brukar den besittningen bli en självständig, suverän stat. Vare sig det är ett jätterike som Indien eller en lilleputt som alla de här öarna i Söderhavet och andra oceaner som de senaste åren har börjat trängas med de andra i Förenta Nationernas konferenssalar och delegatbarer. Men Hongkong, stort och rikt nog att klara sig själv, överlägset bra, det ska alltså återgå till moderlandet, till Kina. Och det blir ingen dålig affär Kina gör på kuppen. Det lämnade som sagt ifrån sig en tom ödemark. Det får utan egna kostnader tillbaka ett av världens mest intensivutvecklade områden, sprängfyllt av skyskrapor, fabriker, hamnanläggningar, banker och affärskontor med världsomspännande kontaktnät. I ett slag kommer Kinas utrikeshandel att nära nog fördubblas och dess utrikes flygförbindelser säkert att mångdubblas. Ja, nu talar jag alltså om dagens jämförelsetal. Men med den snabba utveckling som Kina har dragit igång av sin egen ekonomi så kommer relationerna säkert att se annorlunda ut om 13 år när vaktavlösningen sker. Och en väsentlig orsak till det blir då denna. Kina är ju kommunistiskt med en socialistisk planhushållningspolitik. Det brittiska Hongkong är det mest renodlat privatkapitalistiska samhället i världen. Men förhandlingarna mellan England och Kina har märkvärdigt nog utmynnat i en högtidlig förbindelse från Kinas sida att lämna Hongkong-kapitalismen i fred i minst 50 år efter 1997. Har man chansen att få en bra mjölkko till skänks så ska man förstås inte börja mixtra med dess utfodring. Snarare tvärtom. Innanför gränsen mot Hongkong håller Kina sedan ett par år på att alldeles eget utveckla ett stycke halvprivat kapitalistiskt experiment. Ett stort påkostat industriområde, det heter Shenzhen, där kinesiska staten går i kompanjonskap med utländska privatföretag. I praktiken kommer det projektet nog att mer eller mindre smälta ihop med Hongkong med spridningseffekter över hela Kina. Blir det kanske rent av så paradoxalt att Hongkong blir David som tar hem spelet över kinesen Goliat? Ja, kineser är de allihopa. Men härskar kineserna i det maktmedvetna Peking? De ser nog till att de behåller greppet.
Sa T.G. Wickbom.
It's a story of
of a very unfortunate color man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. And now he's bobbing the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he say his home's in Frisco where they send the rice.
Den 2 juli 1989.
Nu går vi vidare till Hong Kong. För där landade idag den brittiske utrikesministern Geoffrey Howe. Och han möttes av tiotusentals demonstranter. Ekots Staffan Sonning var där.
Hong Kong people are very worried about their future. And the British government is giving us up. It is just like putting us through those tanks which attacked Chinese people in Beijing.
Britterna överger oss. Det känns som att bli knuffad mot de kinesiska stridsvagnarna, säger en av demonstranterna utanför Hongkongs flygplats. Känslorna är så upprörda här i Hongkong. Nästan 3,5 miljoner Hongkong-kineser har brittiska pass, men ingen rätt att bosätta sig i England. Och efter den kinesiska militärens attack mot demonstranterna på Himmelska fridens torg så litar människorna här inte längre på att allt ska bli som vanligt när Kina tar över Hongkong från England om 8 år. Vi vill bo i Hongkong, men vi måste ha en försäkring, sa demonstranterna idag. Den brittiske utrikesministern varnade idag i ett kort uttalande för följderna om de antibrittiska känslorna skulle bli för starka. Vi måste arbeta tillsammans för Hongkongs framtid efter 1997, sa han. Och demonstranterna fick inte lämna över namninsamlingen med 600 000 namn. En brittisk parlamentskommitté slog i fredags fast att Storbritannien inte kan ta emot över 3 miljoner immigranter. Och det är ett uttalande som väckt stor uppmärksamhet och vrede i Hongkong.
It's not a matter of numbers. It's a matter of responsibility and obligation.
Det handlar inte om siffror. Det är en fråga om ansvar och skyldigheter. En röst från demonstrationerna mot den brittiske utrikesministern idag. Staffan Sonning, Hongkong.
Tionde december 1989. Hongkong.
Den brittiska regeringen kommer bara tillåta högst 200 000 Hongkongbor att bosätta sig i Storbritannien efter det kinesiska övertagandet av kronkolonin. Det uppger söndagstidningen The Observer. I Hongkong finns drygt 3 miljoner personer med brittiska pass och invånarna har krävt att som säkerhetsgaranti få rätt att komma till Storbritannien.
Vad händer i kronkolonin Hongkong i april 1990, år 1997, då Hongkong ska överlämnas till Kina, närmar sig ju med stora steg. Här är Staffan Heimersson.
Jag har gett mig av till tehuset Luk Yu. Det är en patinerad lokal. Gamla män sitter vid sina stambord av marmor och framför sig har de mahjongpjäserna. Mahjongpjäserna, de ser ut som dominopjäser som svenska barn spelar med, men här är det allvar. Cigaretterna hänger i mungipan, de skjuter iväg en spottloska. Spotta är kinesens nationaluppförande. De skjuter iväg spottloskan mot spottkoppen av mässing. I Fastlandskina är mahjong förbjudet. Mahjong där ses som syndigt. Syndigt i klass med pornografi. Men i Hongkong är det naturligtvis tillåtet. Och det spelas på byggarbetsplatser och på pendelbåtarna ut till öarna och det spelas om pengar. Och det enda märkvärdiga med gubbarna här är att de är Hongkongs verkliga tycooner. De äldsta, de rikaste. Och det här är deras stamlokus. Ljudet av det evigt kinesiska Hongkong, ljudet av kinesen, den evigt besatte hasardspelaren. Burfåglar och mahjong. Men den tredje och verkliga sysselsättningen i Hongkong, det är arbete. Hongkong är, det är viktigt att erinra sig så att man inte halkar in på tanken om att det är en klassisk viktoriansk brittisk koloni med 150-åriga anor. Hongkong, i den mening det blivit ett begrepp för omvärlden, busy bracket, flitigt fiffigt, det är en ny företeelse. Det skapades först 1949 när Kina uthämpat ett inbördeskrig, Mao Zedongs kommunistarmé segrat och mängder människor i Shanghai och Kanton flytt till den lilla brittiska kolonin. Och till dess hade varit en sömnig avkrog i imperiet med bara några 100 000 invånare utan den betydelse Aden och Bombay och Rangoon och Singapore haft. Flyktingströmmen fortsatte att strila i ett decennium. Det blev det flitiga, lågavlönade, uppfinningsrika, dag- och nattarbetande, sparsamma Hongkong. 98% av dagens Hongkongbor är kineser. Och nästan alla har kommit som flyktingar eller är ättlingar till flyktingar. Ett tecken på det är att det är ovanligt att någon här talar engelska. Och det är deras flyktingflit som de senaste 40 åren varit Hongkongs enda naturtillgång. Det blev naturligt att jobba mera och prata mindre politik. Och nu står de där. Och sakta börjar omvärlden fråga sig, men hur ska det gå med befolkningen när fastlandskina tar över och kommunistregimen stationerar soldater ur folkets befrielsearmé i de kaserner där britterna nu bara har en liten kontingent gurkasoldater? Ni ska få svaret av mig. Men först ska ni få höra om det politiska tjafset. Mer än halva befolkningen har brittiska pass. Dessa pass har britterna bestämt. Emellertid inte giltiga för att bo i Storbritannien. Britterna har för sig själva lätt att måla upp spöket, den gula faran, om det skulle komma dit några Hongkong-kineser. Och Peking-regimen är stenhård. De som finns i Hongkong 1997, de är kinesiska medborgare och inget annat. Britterna låtsas nu hjälpa till med att lösa frågan, men det sker i grövsta klassanda. 50 000 familjer får kanske äkta brittiska pass. Men de passen går till de rika och mäktiga. Till de som tjänat kolonialmakten som ämbetsmän. Eller till läkare och sköterskor. Eller till dem som har miljoner pengar med sig i flytten. Det är klassiskt brittiskt. Upstairs och downstairs. Än en gång kommer likheten med Titanics färd.
Sen lämna råttorna skeppet för att söka sig mot land. Men vi stod kvar där på däcket och höll varan i hand.
Och i min dagbok förde jag för någon månad sedan in en helt ny rubrik. Jag skrev Missmodets vinter. Men sen dess har jag lärt mig ännu mer. Jag tar tillbaka. Om Hongkong inte är det politiska engagemangets plats så är det desto mer handlingens. Alla gör sig redo för att lämna skeppet på egen hand. De kom till Hongkong som flyktingar. De gör sig redo för att än en gång bli flyktingar. Min fru låg på sjukhus för några veckor sedan. Snyggt och bra. Men varje kväll kom någon sköterska in och så sa hon, ja, jag vill bara säga adjö. För imorgon flyttar jag till Nya Zeeland. På det viset lämnade i fjol 55 000 av Hongkongs mest kompetenta yrkesmän kolonin. 90% av de som är sysselsatta i bokföringsjobb tänker flytta. Och 60% av advokater säger att de inte tänker stanna kvar. Och företagen i Hongkong ger redan sämre vinster därför att maskinerierna inte är välsmorda med toppkraft längre. Och varje lördag har den engelskspråkiga lokaltidningen därför 120 sidor annonser med lediga platser. Och sätten att komma iväg från Hongkong är många. Äktenskapsförmedlingar i USA bjuder ut män och kvinnor som är villiga att gifta sig med Hongkong-kineser, vilka på så vis får nytt medborgarskap. Portugisiska och spanska fastighetsmäklare ordnar i Hongkongs hotells stora salar utställningar och de säljer villor och lägenheter på Algarve och Costa del Sol. Och med dem följer uppehållstillstånd. Australien och Kanada som vill bli befolkade tar Hongkongbor som invandrare. Vancouver kallas redan för Vankong. Och Sydafrika, ja just Sydafrika, har haft en delegation på plats för att köpa upp kemister och snickare. Det försäkrades att gula inte behövde vara rädda för raslagarna. Och de mindre nogräknade konsulaten i stan säljer pass över disk. Venezuela är ett av dem. Och på Panamas konsulat har general Noriegas egen kusin skött kommersen. Och Tonga och Fiji och Dominikanska republiken och Belize. Alla har pass för ett pris. Ett pass kostar allt från 25 000 kronor till en kvarts miljon. Men grövsta tricket stod ett par uppfinningsrika herrar i Salt Lake City för. De sålde medborgarskap till den federala republiken Corterra. Med, berättade broschyrerna, 80 000 invånare av olika raser. Fritt och demokratiskt om ett brittiskt juridiskt system. Sol, palmer och hav. Medborgarskap lätt som en plätt för 16 000 US-dollar. Och inget krav på att man måste uppehålla sig i det nya hemlandet. Hongkongbon vill ju ofta vara ute halvårsvis och göra affärer och bo hos släkten i Kuala Lumpur och Toronto. Den som tittade på kartan i broschyren fann att Corterra bestod av 12 öar belägna söder om Hawaii och nära Tahiti. Det lät för bra för att vara sant. Och just där låg anbudets brist. För den som tittade i en riktig atlas fann att i den fanns ingenting. Absolut ingenting utom öde hav. Inga paradisöar. Absolut inget Corterra. Det var ett påhittat rike. Hongkong-kineser är knappast lagda för att gå på bonfångeri, så deras planer är mera praktiska. Många flyttar till Singapore. Där finns plats, därför att många flyttar därifrån, därför att där är så tråkigt. Och Frankrike lovar plats till de som jobbar i franska företag. Det är förresten en god idé för svenska regeringen att ta efter. Och jag träffar aldrig en kines som inte har en storebror i Sydney eller sin bästa kompis baserad i Silicon Valley. De ska ge hjälp. Brain drain brukar det kallas. Men det är inte bara hjärnorna som försvinner. All den händighet och den flit som i Hongkongbons rinner väck. De försvinner och det skapar ett vakuum. Och i detta vakuum uppstår ett sämre Hongkong. Med en begynnande ge fan i allt mentalitet. En korruption i förvaltningen och nya former av kriminalitet. Samhällsväven brister. Den brittiska tidningen Independent spår en apokalyps. Och att britterna, som de gjorde i Palestina 1948, ger sig av under största oordning. Efter oss syndafloden. Det är inte för att det är långfredag, utan det är för att hålla Titanic-temat levande som jag nu tonar ut med samma psalm som fartygsorkestern spelade medan skeppet gick till botten.
Närmare du till dig, närmare du, om det än blir ett kors som lyfter mig, sjunger jag in.
Oktober 1992. Lite om Hongkong och framtiden där.
Hongkongs framtid ligger i vågskålen idag när kolonins guvernör reser till Peking för att möta de kinesiska kommunistpartiledarna. Det är ju Kina, fastlandskina, som tar över territoriet om mindre än 5 år. Här är vår korrespondent i Hongkong.
Tory-politiken Chris Patten är den nya guvernören i Hongkong och han sitter just nu på ett flygplan destination Peking. Och Patten är på kollisionskurs med de kinesiska ledarna som han nu möter för första gången och som de senaste dagarna tydligt markerat att de vill sätta honom i kylskåp. En kinesisk partitidskrift beskrev i veckan Patten som elak och arrogant. Skälet, Patten la för några veckor sedan utan att konsultera de kommande kinesiska herrarna fram ett program för kolonin som ju på koloniers vis enväldigt styrs av sin guvernör, ett program som marginellt skulle öka antalet folkvalda i Hongkongs kvasiparlament. De flesta där utses annars på medeltida vis genom skrån och gillen. Peking reagerade ilsket på vad den såg som en demokratisering. Den officiella nyhetsbyn Xinhua förklarade att det var olämpligt att ta upp frågor som förstör relationer. Patton sa också att Hongkong ska bygga en ny stor flygplats med eller utan Pekings medgivande. Peking är av kostnadsskäl emot flygplatsen och fruktar att kolonins skattkista ska vara tömd när de tar över 1997. Detta är de två huvudfrågorna som Patton, som ju är utpräglat liberal och har en vass tunga, ska diskutera när han i 4 dagar vistas i Kinas huvudstad. Det hålls fram som en lockande morot att Patton, om han håller sig i skenet, ska få träffa en av de högsta ledarna. Om han inte får träffa premiärministern Li Peng ska det ses som en allvarlig snubba. Och då sjunker framtidstron drastiskt i Hongkong. Oro för framtiden sprider sig. Kolonin är nu polariserad mellan å ena sidan krafter som strävar efter demokrati och å andra sidan bankvärlden och näringslivet som bara vill ha lugn och locket på och som stöds av en liten vänsterskara som hyllar det totalitära Kina. Staffan Emerson, Hongkong.
November 1992. Kina drar långsamt åt svångremmen på Hongkong. Men det är några år kvar till 1997.
Varje kontrakt eller hyresavtal som undertecknas av Hongkongs regering utan att Peking har godkänt det kommer att förklaras ogiltigt av Peking efter den 30 juni 1997. Det är den brittiske guvernören Chris Pattons förslag om utökad demokrati i Hongkong 1995 och planerna på en ny storflygplats där som irriterar Kina. Och uttalandet idag från Peking är det tydligaste hittills om att britterna inte har rätt att genomföra affärer som gäller längre än juni 1997. Det är då som Hongkong överlämnas till Kina.
Februari 1993.
Och i Hongkong, där jag bor, det är ett ordningsamt samhälle. Inkomster deklareras, skatt betalas in. Men övre gränsen går vid 17%. Och ribban höjs inte. Finansministern kungjorde just. Vi får vara försiktiga med skatterna. Skatteuttaget är kanske något för högt. Vi har just nu mera pengar än vi har användning för.
2 februari 1993, Hongkong.
Då ska vi till Hongkong där den offensive guvernören har drabbats av akuta hjärtbesvär och nu ska opereras.
Chris Patton är bara 48 år gammal men han har stått under konstant ordbombardemang från Kinas ledare och medier sedan han för 4 månader sedan som brittisk guvernör i Hongkong la fram ett demokratiseringsprogram för kolonin som ju om 4 år ska slukas av Kina. Pressen på den färgstarke och lättsamme Patton har varit hårt. För någon dag sedan klagade han över smärtor i bröstet och läkare fann idag fel på hans hjärta, förträngda artärer. Imorgon läggs Patton på operationsbordet. Och den akuta sjukdomen fördjupar krisen kring Hongkongs framtid, för vilken kommunistregimen i Peking motsätter sig förändringar mot demokrati. Patton behöver, om operationen avlöper lyckligt, stanna minst 4 dagar på sjukhus och sedan ska han ha en konvalescenttid på minst 10 dagar. Tidtabellen för den föreslagna demokratiseringsprocessen rubbas därigenom kraftigt. Meningen var att just imorgon skulle debatten kring förslaget inledas i Hongkongs högsta rådgivande församling. Sjukdomen har också psykologiskt en dämpande effekt på demokratisympatisörerna. Deras unge man tonar fram som skröplig jämfört med ledarna på fastlandskina vars hjärtan bankar friska högt upp i 80-årsåldern. Staffan Heimersson, Hongkong.
Problem i Hongkong, 17 mars 1993.
Ni lyssnar till Rösten från Östern och förlåt om jag låter lite uppjagad. Det finns 2 skäl. Jag har gasspis i huset. Från någonstans under spisen där gasledningarna kommer och där den elektriska manicken finns, den med vilken man tänder lågorna, därifrån tyder upp rök. Det ryker just nu i detta ögonblick och som man säger, ingen rök utan eld och det är oroande. Det andra skälet till att jag låter lite darrig är mina bristfälliga kunskaper i språket som talas här i Hongkong. Kantonesiska,
som är svårare än finska och mesopotamiska tillsammans. Jag skulle vilja säga att jag är dålig på de flesta av jordens språk, men sämst är jag på kantonesiska. Alltså, jag ringer till Philips, för det står Philips på spisen. Jag försöker på engelska säga som det är, smoke, stow, perhaps explosion, big bang, Hiroshima. Ett kantonesisk kaskad kommer till svar, jag förstår inte ett ord. Jo, jag förstår ett enda. Ring ett annat nummer. Jag funderar på att ringa brandkåren, men jag ringer Whirlpool, 406-9188. Det är de, om jag förstod kantoneskaskaden rätt, som numera har hand om servicen på Philips gasspisar. Jag ringer alltså Whirlpool, säger det enda ord jag med bestämdhet behärskar på kantonesiska, tjosan, god morgon, god middag ungefär. Precis som vi säger, tjosan på svenska. Det måste förresten ha varit en svensk sjöman som tagit med sig ordet hem från kanton en gång i tiden. Jag stöter på en ny språkbarriär. Jag joxar, trixar, övertalar, hotar, ber att få tala med bossen, vädjar, beskriver hur det ser ut, rökt någonstans ifrån. Och sanningen att säga, vi förstår varandra inte så bra. Det är bara någon procent av Hongkongs 6 miljoner invånare som talar engelska. Det blir dag för dag allt färre, för de kineser som kan engelska använder kunskapen till att utvandra i tid innan Pekingregimen tar över. Och av en kvarts miljon utlänningar här är det bara en promille som, trots ansträngningar, klarar av kantonesiskan. Och hur jag än slår de märkligaste knutar på tungan är det inte många ord på kantonesiska jag kan. Och mycket sällan uppfattas de få orden jag tror mig kunna uppfattas rätt. Är det så jäkla svårt? Svaret är, ja det är det. Orden är enstaviga. Kinesiska är tonspråk, de enstaviga. Orden kan ha en rad betydelser beroende på vilken ton de sägs. Stigande ton eller fallande ton eller jämn ton eller en massa andra toner till. Språket i Peking är lite enklare. Där kan tonerna stiga och falla bara på fyra olika vis. Men i kantonesiskan kan de falla och stiga och slå kullerbyttor på sju olika vis. Alltså, nyss innan jag började stöka med gasspisen och jag hade varit i centrum och köpt böcker och det var brådis hem och jag tog en taxi, så testade jag svårighetsgraden. Jag sa min adress på kantonesiska. Det är fyra ord på engelska. 4 South Bay Road. Fyra är säg, gata är namn, vike one, sydelo. De ska sägas i den ordningen. Och in i taxins baksätt och jag drog in luft i lungorna och sen sa jag med lugn och tillförsikt, säg namn van lo. Taxichauffören tittade frågande. Säg namn van lo, sa jag. Taxichauffören skakade på huvudet. Jag gjorde fyra försök till innan jag gav upp och sa, kör, jag visar vägen. Fyra ord, sju varianter på varje, ger 28 möjligheter. Att träffa rätt är svårare än att vinna på bingolotto hos loket. Just nu kommer teknikern från Whirlpool. Hoppas han får slut på elden och finner felet. Jag har diskuterat det här med toner med människor som är lika handikappade och förtvivlade som jag. En berättade om en arbetare på en plastfabrik som frågade verkmästaren om man kunde ta 9 stycken gamla plasthundar och köra ner dem i avfallskvarnen. Kan jag, heter Nan Man Nan Go. Kör ner, blanda, det heter Kao. 9 heter Gao. Stycken heter Gao. Plast heter Gao. Hund heter, ja det har ni gissat, hund heter Gao. Mannen frågade alltså, or Nan Man Nan, Gao Kao, Gao Gao, Gao Gao, Gao. 7 gau på raken. Vid sidan om det är 7 sjösjuka sjömän ganska lätt. Nu har mekanikern från Whirlpool hittat felet. Röken lägger sig. Någonting hade kommit i kläm mellan elledningarna till den automatiska tändningen. Han drar fram det. Det luktar bränt, det luktar apa. Men det är inte en apa. Det är en ödla. Grillad till döds i min gasspis. Och nu undrar jag, vad kan ödla heta på kantonesiska? Antagligen heter det Gao.
Åh, vatten, stan är full av vatten.
Kina gillar inte alls den alltmera blommande demokratin i Hongkong. Det är ju bara 4 år kvar tills de ska ta över kronkolonin. Här är Staffan Heimersson, rapport den 15 mars 1993.
Delegaterna vid folkkongressen beskrivs som 3000 modellmedborgare. De är valda av lokala kongresser för att de närmaste 2 veckorna i folkets stora hall vid den himmelska fridens torg i Peking trycka på voteringsknappen på det sätt partiledningen vill. De är väl preparerade och i morse när de ställt ifrån sig sina tekoppar med lock och fimpat cigaretterna och satt sig ner för att lyssna till premiärminister Li Pangs nära 2 timmar långa rapport till dem, en sorts State of the Union-tal, bjöds de bara på en överraskning. Men den överraskningen var å andra sidan kraftig. Li Pang angrep och hans röst höjdes och det var ord som inte fanns med i den tryckta versionen av anförandet. Han angrep Storbritannien och Hongkong för planerna för demokratisering av kolonin innan Pekingregimen om 4 år, citat, utövar sin heliga rätt att ställa Hongkong under kinesisk överhöghet. Demokratiseringen strider mot avtalet mellan Kina och Storbritannien. Li Pang fick morgonens starkaste applåd för detta och han fortsatte. Storbritannien ensamt måtte hållas ansvarigt för de allvarliga konsekvenser som följer på detta. Li specificerade inte vilka. Budskapet gick fram. Aktiekurserna i Hongkong sjönk som en sten. Sitt värsta fria fall någonsin. Ner 6% på 10 minuter. Här finns bara säljare, inga köpare, rapporterade en mäklare i Hongkong. Li Pangs hotfullheter, som ett försök att få Hongkongs guvernör Patton ur balans, kompletterades av en artikel idag i kommunistpartiets huvudorgan Folkets Dagblad som säger: Storbritannien visar sitt sanna koloniala ansikte. Det kommer i diplomatins historia att bli ihågkommet för sina ondskefulla handlingar. Staffan Heimersson, Hongkong.
Oktober 1993. Hongkong, England och Kina.
Idag inledde Kina och Storbritannien den 13:e förhandlingsomgången om Hongkongs framtid. Förhandlingarna har hittills inte lett till någonting alls eftersom Kina inte kan tänka sig några som helst demokratiska reformer i den gamla kronkolonin innan den överlämnas till Kina om mindre än 4 år.
12 förhandlingsrundor sedan april, 100 timmars förhandlande utan en tillstymmelse till resultat och med enligt brittiska källor den kinesiska motparten i dess förhandlingstekniska favoritposition lätt tillbakalutade, vänligt småleende men fullkomligt orubbliga. Ändå gäller sakfrågan med europeiska mått en struntsak, en liten ökning av den mycket måttliga demokratin i Hongkong så att en tredjedel av ett litet parlament med blygsamma funktioner ska kunna väljas direkt och inte bara vara utsedda av bolagsstyrelser och andra intressegrupper. Det är vad de brittiska kolonialherrarna vill ge Hongkong före reträtten från denna sista rest av imperiet, men som Kina ser som en livsfarligt smittsam sjukdom som skulle kunna skapa en epidemi också på fastlandet i resten av Kina. Hongkongs guvernör Chris Patten, den sista i Hongkongs 150-åriga kolonialhistoria, utmanade förra veckan de blivande kinesiska herrarna med hotet att utan en överenskommelse kommer de demokratiska reformerna ändå att genomföras inför valen nästa år och året därpå. Kan vi inte stå upp för Hongkong idag? När ska vi då kunna göra det?
If we are not prepared to stand up for Hong Kong's way of life today, what chance of doing so tomorrow?
Men i takt med att det kinesiska inflytandet över Hongkong för varje månad gör sig allt mer påmint tycks den övergripande prioriteringen nu vara att helst hålla sig väl med modernationen i vetskapen att de, till skillnad från Chris Patten, har kvar sina liv i Hongkong även efter 1997. Bengt Herner, Hongkong.
18 september 1994.
Ska utrikes igen. Hongkongs invånare gick idag till valurnorna för att rösta i sitt första demokratiska val någonsin. Det är guvernören Chris Patten som drivit fram valen, trots stark opposition från Kina som hotat annullera resultaten när man tar över makten 1997. Men guvernör Patten tänker lämna över en demokrati och Kinas hot har inte heller hindrat de över 700 kandidaterna att ställa upp om 346 platser i Hongkongs lokala distrikt.
Den 24 juni 1995 om Hongkong.
I Hongkong är oron stor över de brott mot mänskliga rättigheter som ständigt rapporteras från Kina. Om 2 år ska nämligen kolonins 6,5 miljoner invånare lämna det brittiska styret och bli en del av Kina. Hongkongborna är oroliga men hoppas att kolonins ekonomiska betydelse för kineserna ska mildra den nya regimen.
Med sin jättelika skyskrapa försöker det kommunistiska Kina redan dominera Hongkong.
Hongkong is part of China. So I don't see anything wrong or gay for Hong Kong to be returned to China.
So you don't worry for yourself.
No, I don't. Okay. We've been here for so many generations already.
I think Hong Kong will stay as it is because Hong Kong is very important to China in terms of economy and everything.
Den doftande hamnen som Hongkong betyder är Kinas största hamn med ungefär 40 gånger så många containrar som Göteborg. Hongkong med sina internationella förbindelser och sin kunnighet i affärer är en modell och draghjälp för det nya Kina som bara till namnet är kommunistiskt. På den himmelska fridens torg i Peking räknar en digitalklocka sekunderna till dess att Hongkong ska tillhöra Kina. Den officiella attityden i Hongkong är att problem inte existerar. Men tidningarna i Hongkong har blivit försiktigare. Inte undra på, en Hongkong-journalist rapporterade för en tid sedan att Peking skulle ändra sin bankränta. Han dömdes i Kina för spioneri till 12 års fängelse.
The journalist that you're talking about is my colleague at the China Desk in my paper. And what he written in the paper is something very normal. And journalists would do that. I mean, all these add up together that make people in Hong Kong, particularly journalists in Hong Kong, feel very worried about working in China or reporting news in China. And we simply describe it as just like stepping into the minefield.
När Hongkongs guvernör Chris Patten söker införa mer demokrati i Hongkong så protesterar Kina mot nyordningen. Peking invänder också när guvernören från det konservativa partiet föreslår ett socialt reformprogram. Blir det någon skillnad i de kinesiska ledarnas politik mot Hongkong efter det att den gamle patriarken Deng Xiaoping dör?
At the moment they are taking a very hard line on Hong Kong because they don't know what will happen to themselves when Deng goes. And so that is what I call prevailing in the whole of China an end of dynasty syndrome. But how long will this last? I don't know. It may last even after Deng is gone, because so long as the leadership of leaders are not confident about their own position, they will continue to have this mentality and they will continue to want to control Hong Kong and indeed the rest of China.
Folk i Hongkong bygger allt högre boningar och de går om sin svekfulla moder Storbritannien när det gäller levnadsstandard. Tidpunkten när Hongkong ska överlämnas till Kina närmar sig snabbt. Hos alla människor här finns i botten en oro, men det finns också en tro på den egna förmågan om man fortsätter investera för framtiden. Rolf Söderberg med Lasse Söderberg i Hongkong.
September 95. Hongkongs sista demokratiska val.
Rösträkningen pågår fortfarande efter Hongkongs historiska första och sannolikt sista demokratiska val som hölls igår. Med resultat så här långt, tummen ner för samtliga Peking-trogna politiker. Och det är en svår motgång för Kina som om mindre än 2 år tar över kolonin.
Det här var en hårdsmält läxa i demokrati för Kina som om mindre än 2 år tar över Hongkong. Ingen av de främsta Peking-trogna kandidaterna verkar klara sig. Det var allmänt väntat att Kina skulle ha uppmanat till bojkott av valet till Hongkongs första helt valda parlament. Men den kinesiska regimen som om mindre än 2 år tar över Hongkong valde istället att med all kraft backa upp de Peking-trogna partierna och bekämpa de prodemokratiska. Utgången som den nu verkar bli, när de flesta rösterna är räknade, framstår enligt politiska bedömare här som en örfil åt Peking som därmed bör ha fått en än djupare misstänksamhet mot demokratiska experiment. Valet har beskrivits som en sista suck av det döende brittiska kolonialstyret som i 140 år självt motsatt sig demokrati i Hongkong. Men inget väckte Hongkongs politiska medvetenhet mer än Pekingregimens massaker på Himmelska fridens torg 1989. Den politiska skiljelinjen går därmed mellan de som är för demokrati och de som är för Peking. Valutgången väntas därmed, under den tid som återstår till det kinesiska övertagandet här, leda till förstärkta kinesiska attacker mot Hongkongs segrande prodemokratiska politiker som kommer att beskrivas som subversiva kontrarevolutionärer med en ytterst osäker framtid efter 1997. Bengt Turner, Hongkong.
Den 19 februari 1996. Vi går in i råttans år.
Vad väntar världen under råttans år? Ja, enligt den 4000 år gamla kinesiska månkalendern är det nyårsdag idag. Råttans år har avlöst grisens år, en händelse som firas i den kinesiska kulturkretsen, alltså en fjärdedel av mänskligheten. Vår korrespondent i Hongkong, Bengt Turner, har försökt ta reda på vilka förutsättningar som gäller för det här året.
I Hongkong, med dess blandning av västerländskt och orientaliskt, flyter de båda kulturernas stora högtider in i varann. De stora varuhusen har knappt hunnit byta ut sin mer västerländskt karaktäristiska juldekoration och bakgrundsmusik med bland annat White Christmas och Jingle Bell mot dekorationer i rött och guld för det kinesiska nyåret och en mer traditionell kinesisk bakgrundsmusik. Om natten i Hongkongs skyskrapor upplyst av enorma neonljus med önskningar om rikedom och lycka detta råttans år. Men Raymond Lau, expert i feng shui, den klassiska kinesiska spåkonsten, är inte alls säker på om det blir ett så bra år. Vatten och eld riskerar att förgöra varann och det är illavarslande.
The year of the rat in fact gives us the signal that the element of fire and water are prevailing. That means everybody in the world are subject to the influence of fire and water. So we have to look into the nature of these two elements.
Feng Shui-gubbarna har alla bråda dagar just nu, för tilltron till dem, inte minst bland kinesiska affärsmän, klart större än de internationella storbankernas mer i västerländsk tradition förankrade investeringsrådgivare. Och enligt Feng Shui manar råttans år till försiktighet. Det är säkert hundratusentals Hongkongbor, kanske rent av någon miljon som idag besökt Wong Tai Sin-templet i Hongkong, där det med bland annat den här metoden att skaka fram en bambusticka ur en liten behållare söker utröna vad råttans år har i beredskap.
Bengt Turner i Hongkong rapporterade.
Den 5 juni 1996 om Hongkong.
Och sett till Hongkong, ett år före överlämnandet till Kina blev demonstrationerna där på sjuårsdagen av massakern på den Himmelska fridens torg de största sedan 1989. Bland annat deltog 45 personer i ett sorgetåg för de som den gången dödades och de brände också en docka som föreställde Kinas premiärminister Li Peng.
Medan den övriga världens minne av massakern på den Himmelska fridens torg falnar verkar minnet i Hongkong bara bli starkare. I Peking förhindrade det vanliga polispådraget effektivt varje form av offentlig demonstration. I Hongkong har antalet demonstrerande de senaste tre åren fördubblats för varje år. Igår kväll och i natt var det inemot 45 000 som lovade att aldrig glömma. Mm. Det var en på flera sätt ytterst utmanande protest mot de blivande makthavarna. Bland annat brändes en docka föreställande Li Peng, den kinesiske premiärministern som hade en central roll vid beslutet att krossa demokratirörelsen 1989. Men som många sa, demonstrationen gällde inte bara det som den gången hände i Kina, utan också vad som kan komma att hända i Hongkong.
It is not ended, I think. It is just an opening, especially for Hong Kong, I think.
Bland de demonstrerande i Hongkong var Han Dongfan, en av Kinas främsta dissidenter, nu landsflyktig i Hongkong och förbjuden att återvända till Kina, som beklagade att världen i övrigt verkat ha kort minne.
I think last 7 years the human rights and democracy in China is getting worse and worse.
Men demonstrationen här igår gällde nog, när alltså ett år återstår till Kinas maktövertagande, mer Hongkong än utvecklingen i Kina. Den sorg som manifesterades över det liv som förlorades 1989 var minst lika mycket en sorgeyttring över den väntade förlusten av frihet här 1997. Bengt Terner, Hongkong.
Den 10 maj 1996. Från ett vietnamesisk flyktingsläger i Hongkong.
Han är född bakom galler. Han känner inte något annat liv. Han är en av nära 20 000 vietnamesiska båtflyktingar i Hongkong. Ett tusental är lyckligt lottade, har flyktingstatus och bor i drägliga baracker. Men flertalet är så kallade ekonomiska flyktingar och är inhysta i koncentrationsliknande läger där våldsamma upplopp inte är ovanliga.
The detainees live in huge dormitories and those rooms tend to get very hot, very smelly, very noisy. But obviously it's pretty degrading for any human being to live in those sort of circumstances long term.
Det är de här människorna som